Du lyssnar på Martin Luther av Thomas Blom, inläst av mig, Johan Svensson. Prolog. I rövarhänder. Våren låter vänta på sig, trots att det redan i maj månad är kvällen kylig och herr doktor Nikolaus von Amsdorff sveper sin tjocka reskappa tätare om kroppen. Mannen som sitter vid hans sida på kärrans hårda bänk verkar däremot inte frysa, trots att hans svarta munkkåpa är nött och sliten. Han sitter helt stilla med slutna ögon, bryr sig inte om att ta spjärn mot den krängande vagnens sidor utan låter lugnt sin magra kropp följa med i dess rörelser. För sin del har Amsdorff fullt upp med att hålla sig fast var han kommer åt, för att någorlunda mildra de hårdaste stötarna mot vägens alla ojämnheter. Trots det verkar det överallt i hans trötta leder och han vänder sig mot ryggen på den krumböjde man som håller i tömmarna. Hör nu, min gode man, skulle vi inte vara framme i Gotha innan kvällen?
Har jag aldrig sagt.
Kusken vänder sig halvt om och lyckas märkligt nog samtidigt urskuldande rycka på axlarna.
Det är lång väg.
Du får väl mana på din hästkrake då, det är ju snart mörka natten. Kusken ger ifrån sig ett ilsket mumlande men klatschar pliktskyldigt med tömmarna så att hästen ökar takten och vagnen kränger till. Amsdorffs reskamrat har öppnat ögonen och lutar sig mot sin vän.
Det är en lång resa, men tids nog kommer vi dit vi ska. Både kusk och häst gör vad de kan, tror du inte det, Nikolaus?
Amsdorff nöjer sig med att nicka tyst medan han ser in i vännens djupt liggande bruna ögon. Det är något alldeles särskilt med den blicken. Vad kan han inte säga, trots att han skådat in i de där ögonen så många gånger? Den som en gång har låtit sig fångas av denna blick har svårt att vända bort sin egen. Vad hade kunnat hända, undrar han, om kejsaren snarare än att ömsom titta upp i taket, ömsom ner på sin jackas guldbroderier, hade vågat se in i ögonen på den svartklädde mannen som stod inför honom och just gjort klart att han inte kunde svika sitt samvete och göra avbön. Så blev det nu inte. Istället förklarades hans vän som både bannlyst och fredlös och svävar nu i livsfara. Det är bara en fråga om tid innan löftet om fri lejd upphör att gälla och var och en som på något sätt bistår den fredlöse riskerar liv och egendom. Detta, tvingas Amsdorff inse, är något som inte minst gäller honom själv. Till hans lättnad är de nu äntligen inom kurfurstendömet Saxens gränser, där varken kejsare eller påve har makt.
Ska vi inte sjunga någonting? Frågar plötsligt reskamraten.
Vägen känns alltid kortare med en sång. Utan att vänta på svar stämmer han så upp en munter visa.
All mein Gedanken, die ich hab, die sind bei dir, du auserwählter einger Trost.
Sången är välkänd för de båda från deras tid som studenter och Amsdorff letar snabbt upp en understämma. Men knappt har de hunnit igenom den första versen förrän kusken vänder sig om.
Tyst, mina herrar, tyst.
Han har hållit in hästen och när sången klingat ut hörs inte endast det svaga suset av vind i träden utan också ljud av något helt annat. Hovslag från många hästar, knarr av seltyg och vapenskrammel. Nu anas också gestalter av beridna män mellan de täta träden på vägens ena sida.
Rövare! Jesus, Maria och Josef!
Kusken kastar ifrån sig tömmarna, hoppar ner från vagnen och springer sin väg så fort han kan. Amsdorff reser sig upp och försöker se ut som en lärd och oförarglig doktor utan något av värde i sin packning. Ryttarna är 6 eller 7 och har snart omringat vagnen. De har alla vapen. Reskamraten har också han ställt sig upp och granskar angriparna med märkvärdigt lugn.
Vad vill ni, gode män, frågar han.
En av dem, en man i blankt harnesk, driver sin häst närmare.
Är det du som är kättarmunken?
Man har kallat mig så, ja.
Mannen i harnesk nickar åt sina män. Ett par av dem sitter av och innan Amsdorff hinner besinna sig griper de hans vän, lyfter omilt ner honom på marken och binder ett rep om hans liv.